undvik att bränna er i solen. Så undvik att bli rödbränd. För det, rödbrändheten är ju ett tecken på skada i huden. Det är ju en slags inflammation som orsakas av att huden har tagit skada av den ultravioletta strålningen.
Den här solen och stranden väntar, men frågan är, skyddar du dig tillräckligt? Och hur får man soltörstande svenskar att sola sig lagom?
Den som har svar på det är professor Magnus Falk vid Linköpings universitet. Han forskar just på det här med hudcancer kopplat till solen. Och vi då som har i trådarna är jag, Palle Liljebäck.
Och jag, Nikita Silott. Vi är en del av Naturvetarna och det här är Naturvetarpodden.
Om man nu ska sola överhuvudtaget, när på dagen är det bäst att vistas i solen?
Det är ju en bra fråga. Det är ju frågan om syftet med att sola eller vara i solen då. Jag skulle säga att är syftet att göra någonting annat, det vill säga man har ingen intention att just sola utan man vill bara vara utomhus för att man till exempel ska vara i trädgården och styra med någonting. Ja, men då är det ju helt klart så att då ska man ju med fördel välja den tidpunkt där det är minst stark sol, det vill säga på förmiddagen, morgonen eller på sent på eftermiddagen eller kvällen. Sola ska man ju då från hudcancersynpunkt helst undvika att göra då. Men det vet vi ju att ingen gör. Men då är det väl egentligen samma sak där att man ska ju försöka då att om man liksom vill njuta av solen så är det ju bättre att göra det när den inte är som allra starkast. För det är ju då den också har som mest skadlig effekt och ökar risken för hudcancer på lång sikt.
Så det här du menar med att ligga och bränna, det ska vi undvika?
Ja, det ska man ju göra, tycker jag. Men det hjälper ju inte att jag säger det, för det kommer ju folk göra ändå. Det är ju det man får försöka förhålla sig till och det tycker jag är ganska viktigt att man måste på något vis ändå hitta en rimlig nivå av undvikande eftersom ju solen ändå är kopplad till en hel del välbefinnande aspekter och liknande. Det är ju en del av njutningen i livet, precis som det är med andra levnadsvanor. Till exempel, man kan jämföra det med att äta. Vi vet ju alla att vi måste äta för att vi ska kunna leva. Men om vi äter för mycket så vet vi att inte det är bra. Precis så är det med solen också.
Med solskyddsfaktor då? Kan man inte liksom, om man ligger i 50 SPF?
Om det är så att man nu absolut har bestämt sig för att jag vill verkligen sola idag. Eller idag är det en sån härlig dag så jag vill vara på stranden. För det är soligt och varmt och det är skönt att bada. Och det är en viktig del av livet, vilket det är för många. Ja, men då är det ju faktiskt bra att i så fall smörja in sig med hög solskyddsfaktor. För att då blockerar man ju ändå den skadliga strålningen då från solen i ganska hög grad. I väldigt hög grad faktiskt. Så att det...
Men blir man brun ändå? Om det nu det är det man vill eftersträva. För man får ju alltid höra så här, gud vad brun du är, du ser så fräsch ut.
Ja, brun är ju inte något farligt att bli egentligen. Men det är ju egentligen farligast att bli rödbränd. Så brunbrännan är ju ett sätt för huden att skydda sig mot solen. Och det tar ju längre tid förstås då om man använder solskyddsmedel eller om man har kläder på sig eller hur man än skyddar sig. Så tar det ju längre tid. Men å andra sidan så undviker man ju på det sättet den farliga exponeringen för solljuset.
Men om det nu är så att man har den här hudtypen där man blir ganska brun direkt.
Palle blir väldigt brun, jag blir väldigt vit.
Ja, just precis. Och då tänker man lite grann att då är man lite safe. Men är det verkligen så?
Ja, man är ju mer safe än någon som är väldigt blek i huden och som har en känslig hudtyp. Men man ska inte överskatta den skillnaden kan man säga. Ja, men det är en gradskala. Är du född i Centralafrika och har en jättemörk hud så är det extremt liten risk att du skulle få hudcancer för att du har ett sånt bra skydd. Trots att du vistas i jättestark sol nästan dygnet runt. Men de flesta av oss svenskar har ju en hy som är väldigt långt därifrån då vi som är kaukasier i vårat ursprung. Så att även om några av oss tål solen lite bättre än några andra så ska man liksom inte överskatta det heller.
Hur är det om man har, alltså jag har hört om man har mycket leverfläckar framförallt så är man kanske lite känsligare då för solen.
Det kan man säga att det är faktiskt en ganska stark riskfaktor att man har många leverfläckar. Så har man mer än 50 stycken någonstans eller sådär mellan 50 och 100 som är räknas som ganska mycket då har man kanske en fyrdubbel risk jämfört med någon som har väldigt få. Eller om man har minst tre stycken som är ganska stora, och då menar man större än en halv centimeter. Det är också ungefär kopplat till en ungefär fyrdubbelt så stor risk för den typen av hudcancer som heter malignt melanom.
Ska man då undvika solen helt? Eller, alltså för jag är en av dem, höll jag på att säga, som har väldigt känslig hud. Ska jag liksom inte vistas i solen alls? För det är så konstigt också, för det är ju på något sätt en norm. Eller vad ska man säga? Ett ideal på något sätt. Är du brun så har du i västlandet. Så är det så här, men du har råd att åka utomlands, du ser fräsch ut. Medan i andra länder så vill man gömma sig från solen och se blek ut. Att det är ett ideal, men här har vi ett ideal där man ska vara brun. Och jag får ju alltid höra på sommarna, men gud, du är så blek, vistas du inte i solen? Och jag är så här, nej, alltså jag bränner mig.
Nej, men det är ju väldigt svårt att liksom värja sig mot de här idealen, eftersom de är så väldigt starkt rotade i våran kultur på något sätt. Och det är ofta så det är lite grann, att det man inte är, det vill man vara. Det är ju lite klassiskt också, att i Sydeuropa de flesta är mörkhårigare, men det tycker man att man vill vara blond istället, och här är det tvärtom. Så att det blir ju lite så på något sätt. Men det där är svårt att värja sig mot, men man får ju väga in hur viktigt man själv tycker det är att följa den här normen då, eller om man faktiskt tycker att det är viktigare att jag har en god hälsa istället. Då, så
det. Är det någonting som du försöker påverka i din forskning och hitta strategier för att kunna påverka attityder och just det här att brun är fräsch?
Ja, attityder på en liksom... Det är ju ofta på samhällsnivå, så det är väldigt svårt att påverka normer. Det tar lång tid att ändra normer och sådär, men vi vet ju att det går. Jag menar, med rökning till exempel så har det ju blivit en helt annan norm. Men den vanliga vägen, den mest effektiva vägen, brukar faktiskt vara genom lagstiftning och sådär, för då har man inget val. Och långsamt så ändras normen. Vi vet ju likadant med cykelhjälmar och sådär, att det, när en annan växte upp, då var det ju ingen som hade cykelhjälm. Då tyckte man att det var knasigt, men nu har ju många det. Och i skidbacken är det ju nästan ingen som inte har hjälm på huvudet.
Men skulle du säga att det är ett så pass allvarligt samhällsproblem så att det skulle kunna finnas anledning till att förbjuda, det är svårt att göra förstås, men åtminstone att skärpa tonen?
Det finns ju en starka krafter för att förbjuda solarier till exempel, som är en helt onödigt sätt att exponera sig för farlig UV-strålning. Men solen är ju någonting, den kan vi ju liksom inte helt ta bort eller undvika, utan den gäller att hitta istället ett klokt förhållningssätt till.
Och sen är det väl lite nyttigt också med sol. Vi får ju D-vitaminet där. Eller att det utvecklas.
Absolut, jag menar, solen har ju som du säger jätteviktig funktion för D-vitaminomsättningen förstås. Men som jag också sa innan, för välbefinnande och det psykiska måendet. Och det finns ju väldigt många aspekter där solen ju spelar en stor roll.
Ja, men det är sant. Man känner sig lite snygg ju när man är brun.
Men det finns ju också faktiskt soldusch. Alltså man kan ju faktiskt använda brun utan sol. Men vilka fläckar då ska man ta på allvar?
Nej, men det är ju en leverfläck då, eller något som ser ut som en leverfläck.
Kan det vara en ny leverfläck som man liksom inte har sett förut?
Melanom kan uppstå både i leverfläcken man har, men de kan ju också uppstå som en ny leverfläck. Så att, men leverfläckar får man ju nya upp till någonstans 35-40 års åldern eller någonting sånt där. Och sen får man egentligen inte så många nya då, utan då är det andra typer av åldersfläckar då, som kan komma som kan påminna om leverfläckar. Det vanligaste är ju såna här skrovliga mjällvårtor som man får när man blir äldre. De är ju helt ofarliga, men för ett otränat öga så kan ju de se jätteläskiga ut. Så att ganska många kommer ju till vården med helt ofarliga hudförändringar som inte har något med hudcancer att göra. Men något som ser ut som en leverfläck och som börjar växa och få konstig form, blir oregelbunden i formen, får olika färger i sig, kanske inte bara brunt utan också svart och blått och vitt och rött och sådär. Eller som blir väldigt ojämn i färgfördelningen, alltså den kanske väldigt, väldigt mörk i ena kanten och väldigt ljus i andra kanten. Då ska man gå och visa upp den för någon.
Men hur farligt är det här då? Så jag tänker, vad gör man? Om man säger då att man har flera sådana fläckar som är farliga, gräver man ur dem eller är det bara cellgifter vi hörs?
Det är ju extremt ovanligt att man liksom har flera farliga förändringar samtidigt. Antingen är det en ofarlig leverfläck, eller så är det melanom, eller så är det på väg att bli melanom kan man väl säga. Det är ju en process, men det är ju inte så där att man kommer och visar upp sina fläckar så har man plötsligt fem melanom samtidigt, utan det är ju enbart hos väldigt, finns speciella ärftliga former kan man säga.
Det viktiga är väl att man får bort dem där ganska snabbt, va? Så att de inte sprider sig, alltså att det blir några metastaser.
Precis, så det viktigaste när man har en fläck som man är osäker på och som man då visar upp för vården, om läkaren som undersöker den då också känner att det här verkar vara en fläck som skulle kunna vara ett melanom, då lämnar man ju aldrig den därhän, utan då tar man ju ofta bort den, och visar det sig att det är ett melanom så kanske det är så att man behöver vidta ytterligare åtgärder då för att minska risken för att den sprider sig någon annanstans i kroppen.
Så det gäller att agera snabbt om man upptäcker någonting?
Om man tar bort ett melanom innan den har hunnit växa in i någon annan vävnad än bara i den ytliga delen av huden, så är ju överlevnaden då jättehög, så att då är man ju botad kan man säga. Så fort melanomet har hunnit och sprida sig till exempel till någon närliggande lymfkörtel eller så är ju prognosen mycket sämre och det krävs mycket kraftfullare behandling och så.
Men om man har haft melanom tidigare, behöver man hela tiden kontrolleras?
Ja, det är en jättebra fråga också. Har man haft ett melanom, då är det också en väldigt stark riskfaktor för att få ytterligare melanom. Så då har man en ungefär 10-faldig ökad risk att få ett nytt melanom inom de närmaste 1-2 åren. Sen ju längre tiden går desto mer minskar den risken kan man säga.
Men... Ja, men för jag hade ett när jag var liten som var cellförändringar. De tog bort den och så grävde de djupare och tog bort det. Men sen dess har jag ju blivit släppt liksom. Det är ingen som har koll på mig.
Nej, men är du säker på att det var ett melanom eller var det en leverfläck med lite...
Det var leverfläck med cellförändringar.
Ja just det, då var det förmodligen inte ett melanom utan ett av de här förstadierna. Förmodligen det som kallas för dysplastisk nervus som då... är en ofarlig förändring men som har en ökad risk att övergå i melanom. Det kan också vara nästa stadium då som heter melanom in situ som också är ännu närmare förstadium till melanom då, men ändå är fortfarande inte cancer. Men du var väldigt ung när du fick det, säger du?
Ja, jag var kanske 10 max.
Ja, extremt ovanligt med melanom i den åldern, så jag tror att det var något av de här förstadierna. Men absolut ett observandum skulle jag säga att jag skulle, om jag var du skulle jag vara försiktig i solen.
Jag har bokat tid nu. Så nu ska jag ta tag i det här.
Läge för lite uppföljning.
Ja, verkligen.
30 år efter.
30 år senare så är jag här.
27
år senare, ja.
Jag tänkte på det här med för att detektera melanom. För lite strategier där, vilken teknik använder ni? Jag tänker på AI, kommer det in i bilden också här nu?
Jag själv och min forskargrupp har just gjort en ganska stor studie på just användning av AI för att upptäcka melanom då på vårdcentralen. Så att vi har testat det som ett hjälpmedel till läkaren då, som undersöker hudförändringarna. Man jobbar i primärvården och på vårdcentral så är det ju så att man är lite olika duktig på att känna igen melanom eller bedöma hudförändringar. Så att vi, en del tycker att det känner sig ganska säkra och tycker att de är duktiga och kanske bra på att sålla, medan andra tycker att det är svårt och då blir ju att man kanske tar bort lite onödigt mycket så att säga, bara för säkerhets skull och så. Så att då tänker vi att ett sånt där AI-hjälpmedel kan vara bra för att liksom, som ett extra stöd till läkaren om man ska ta bort någonting eller inte.
Så det kan bli en mer objektiv och säkrare bedömning. AI har ingen dålig måndag.
Nej, och den föll väldigt väl ut i studien, så vi kommer att göra en uppföljande, ännu större studie där vi faktiskt kommer att jämföra vad som händer när vi låter läkare använda det här i skarpt på ett antal vårdcentraler.
Och det är alltid läkare som gör de här
första bedömningarna, tänker du? Mm.
Ja, än så länge så i den studien eller den appen då, det är en mobiltelefonapp då, så det är väldigt enkelt att använda, att man ska koppla den till sin mobilkamera, så är det tänkt som ett hjälpmedel till läkaren. Så att det är inte någonting som man kan sätta i handen på vem som helst och sen, för så säkert vet vi inte om det är än, men i framtiden så skulle det inte förvåna mig om det kommer att kanske användas på ett annat sätt, det blir alltså mer som en slags screening-metod.
Kolla sig själv lite.
Så skickar man liksom, okej, jag har kollat den här och min app säger att den här verkar skum. Och så kanske man får komma till kliniken och någon tittar på den.
Ja, för det kan ju spara också tid i vården. Alltså vårdköer, alltså istället att jag kollar på mig själv och sen så får jag en liten notis. Ja, men då söker jag läkarens liksom.
Mm, men det kan det förutsatt att den här liksom AI- metoden är tillräckligt säker, för annars finns det en annan risk och det är att den överskattar och då...
Ja, så blir det ännu fler.
Ja, precis. Så att det kan bli precis tvärtom. Så det är därför det är väldigt viktigt att man är noga och gör noggranna studier på det så att man vet vad samhället ska lägga pengar på.
pratade mycket om AI nu, men jag tänker, vad är det du gör i din forskning?
Ja, förutom att titta på lite olika metoder för att diagnostisera melanom då, när en patient söker vården, så har jag jobbat en del just med hur man kan jobba preventivt också med solråd och den typen av rådgivning och förebyggande åtgärder helt enkelt.
För att... Om man ska göra en grej, en åtgärd för att minska risken, vad är liksom den viktigaste skulle du säga?
Jag skulle säga att allra viktigast skulle jag nog ändå säga är att undvika att bränna er i solen. Så undvik att bli rödbränd. För det, rödbrändheten är ju ett tecken på skada i huden. Det är ju en slags inflammation som orsakas av att huden har tagit skada av den ultravioletta strålningen. Och det är också då som risken är störst att man kanske får mutationer och andra alltså skador på sånt som då kan göra att man senare får ett melanom.
Hur känsliga är våra barn då? Alltså jag tänker, de är ju helt nykläckta och nu, man ser ju alla förskolor är ute med barnen hela dagarna.
Ja, nej men det är ju också visat att ju oftare man har bränt sig på det sättet då som, så att man blir röd i barndomen eller i ungdomen, desto det är också kopplat till risken för hudcancer, melanom då.
Lever du som du lär? Vilka strategier har du själv?
Som vanligt så lever man ju lite halvt som man lär. Det är ju mänskligt att en solig dag när man är ute och har man inte med sig solskyddsmedlet och så får man skylla sig själv lite. Men då får man ju försöka skydda sig på annat sätt. Jag försöker att inte bränna mig och vet att jag ska ligga på stranden en dag för att det är en sån dag. Så då är jag rätt så noga med att smörja in mig för att jag vill helst inte bli rödbränd.
Man ska ju skydda ögonen också, det är förstås inte din avdelning riktigt. Men solglasögon, är det att rekommendera?
Ja, men det är det ju. Och jag skulle säga att många av oss åker ju kanske då till länder med väldigt stark sol och sådär. Och det är ju ännu högre UV-strålning i de länderna och så. Så att där ska man vara extra noga med alla de sakerna. Är man man och lite tunnhårig så är det ju viktigt att ha en hatt på huvudet och så.
Ett tips.
Så egentligen, om man skulle göra liksom en tipslista, undvik solarium. Alltså det känns ju också väldigt mycket 90-tal.
Ja, nej, det känns passé.
Det känns passé. Ingen olja, utan 50 minst i SPF. Och försöka att undvika när solen är som starkast under dagen.
Ja, och sen är ju alltid kläder är ju generellt bättre då än solkrämer. Det skyddar bättre. Så att kan man ha på sig en tunn liksom skjorta eller någonting så är ju det ett bättre solskydd. Men man kan ju inte liksom täcka hela huden med kläder, det går ju liksom inte, utan då får man ju försöka att smörja de delarna som man inte har kläder på sig då, som är ansiktet och underarmar och så. Man...
Hur är det med händerna? De är ju alltid utsatta.
Ja, nej men händer är, jag har ju mest pratat melanom nu, men det finns ju två andra sorters hudcancer också, lite skivepitelcancer och basalcellscancer. Och de är ju mycket vanligare än melanom, och de skiljer sig lite grann i fråga om solexponeringen, där handlar det i mycket högre grad om kronisk solexponering, det vill säga den samlade mängden UV-strålning du får på huden under hela livet ökar risken för de här. Och det innebär att de uppträder i princip bara på ställen på kroppen där man har fått mycket sol och som i ansiktet, på handryggarna, dekolletageområdet, nacken och sådär. Så att där kan man ju få sådana hudförändringar istället. Och...
Är det olika cancerformer det också?
Ja.
Är de lika farliga?
Nej, de är inte lika farliga. Och den allra ofarligaste sorten heter då basalcellscancer. Och den är ju ofarlig på det viset att den extremt sällan sprider sig någon annanstans. Utan den växer bara lokalt. Men det kan ju vara tråkigt nog ändå. Om man har en cancer i ansiktet som växer och växer så blir man tvungen att genomföra avancerad plastikkirurgi och sådär för att få det snyggt.
Och ibland blir det inte snyggt kan jag säga.
Nej, det är inte säkert det blir ändå. Så att det...
Om den sitter fel så kan det ju liksom behöva dra i ögat. Eller...
Ja, det är sånt vill man ju undvika.
Mm. Den näst farligaste formen då, skivepitelcancer, den kan sprida sig men inte alls lika lätt eller så snabbt som melanom då.
Så det är minst lika viktigt där att vara uppmärksam även på de hudförändringarna och kontakta läkare eller sin vårdcentral.
Precis, och de yttrar sig lite annorlunda. De brukar mer uppträda kanske då som ett sår som inte läker. De kommer ju inte från leverfläckar då, utan de kommer ju från en annan typ av celler i huden. Så att då brukar det ofta antingen vara en utstående förhårdnad som växer och blir skrovlig eller, och sårig eller bara ett sår som inte läker då. På en solbelyst yta då kan man misstänka att det kan vara en sån cancer. Då.
Nej men det känns ju som att...
Jag ska undvika solen förresten, det är det du vill säga.
Nära på. Nej, men åtminstone begränsa och vara lite förnuftig kanske i solandet. Lyssna på de här råden förstås, leva upp till dem. Ja, nej, men det känns som att det var en ganska bra avslutning.
Verkligen, jag säger njut av sommaren, men tänk på solen.
Precis, och skydda er mot solen.
Tack snälla.